Vår predikotext idag, den tredje söndagen i advent, den hämtar vi från Lukas evangeliet, Herrens ord genom evangelisten. Det är det tredje kapitlet och verserna 1-6. Under kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsförste över Galileen, hans bror Filippus över Iturén och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster. Då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar ska fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar ska rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. En gång för länge, länge sedan, i ett land långt, långt borta, så börjar ofta sagorna. Det är en obestämd tid och en obestämd plats, så att var och en kan föreställa sig sagans land som han eller hon själv vill. Det är många som säger att Bibeln är full av sagor. Och därför är det intressant att lägga märke till hur exakta Bibelns mänskliga författare är med att ange när det här händer. Under kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen och Herodes landsförste över Galileen, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Man vill verkligen beskriva vad det är för tidpunkt som Johannes döparen börjar sin offentliga verksamhet. Man talar inte om ett land långt, långt borta, utan man beskriver vilket land det är. Och man säger inte för länge, länge sedan, utan man beskriver exakt vilket årtal det handlar om. En röst ropar i öknen. Ja, Johannes döparen, han har fram till den här punkten då han egentligen får sin kallelse att starta sin predikoverksamhet, han har levt ett avskilt liv. Ordet helgad som används i Bibeln, det betyder just avskild. Avskild åt Gud. Och så har han också levt. Han har ingen familj. Han har bara ett uppdrag som han blir förberedd för. Det intressanta med att han har levt där i vildmarken, det är också att när han träder fram och börjar predika, då är det ingen som har några förutfattade meningar om honom. Så kan det ju annars vara med predikanter. Att folk säger, ja, jag kommer ihåg hur han var som barn. Det här är ingen helig person. Och det kan vara både bra och dåligt, för vi är inte heliga. Men tänk hur det är med Jesus när han predikar i sin hemstad. Då säger de, vi vet vem du är. Är inte du snickarens son? Vem tror du att du är att komma hit och predika? I Bibeln finns det inte upptaget något om att Johannes skulle möta de här ifrågasättande attityderna. Utan just det här att han har levt avskild, det verkar leda till att människor är villiga att i alla fall lyssna på vad han har att säga. Han verkar inte ha något jobb heller. utan han lever där i vildmarken helt av Guds nåd. På gräshoppor och vild honung. Och det som är extra speciellt med döparen, det är att han blev till helt av Guds nåd. I en händelsekedja som vi känner igen som liten röd tråd igenom Bibeln, så är Johannes ett löftets barn. Född av en kvinna som inte tänkt att hon kunde bli gravid. Hans mamma Elisabet var mycket ledsen över att hon inte hade några barn. Och hans pappa Zacharias likaså. När de får höra att de ska bli föräldrar så tycker de att det låter orimligt. Känner vi igen det? Var det inte så också för Abraham och Sara? Var det inte så också för Maria och Josef? Döparen är också ett löftets barn som blir till helt av Guds nåd, där det mänskligt sett verkar omöjligt. Vi som tror på Jesus, vi är också kallade att leva ett avskilt liv. Inte som döparens, men vi är också avskilda och sidosatta åt Gud. Vi får gifta oss. Men när vi gör det så ska vi göra det med Guds vilja för ögonen. Vad är bäst om jag ser det från ett andligt perspektiv? Vi får ta ett jobb och vi får tjäna pengar. Men vi ska komma ihåg att allt vi har är ett lån. Även om det inte är lika tydligt för oss som för Johannes där i vildmarken, så är det enbart på grund av Guds nåd som vi får äta oss mätta och gå och lägga oss i ett hem med tak över huvudet. Ingen ängel talade till våra mammor och berättade att vi var på väg, men ändå är också våra liv helt av nåd. Bibeln talar mycket om hur den kristne ska leva avskilt. Inte inlåst i ett kloster, långt borta från sina medmänniskor. Men avskild från det syndiga leverne och den upproriska attityden mot Gud och all överhet som råder omkring oss. Den kristne är avskild av Gud för att tjäna honom. Även vi ska vara en röst som ropar i öknen, den andliga öken där vi befinner oss. Johannes, han använder profeten Jesajas ord och säger att vägen ska göras rak för Messias. Och det kan vi känna igen, för vi tycker om raka vägar där man kan köra snabbt och inte behöver vara förberedd på plötsliga svängar och girar. Vi vill komma fort fram. Vi har talat om det tidigare, för det är ju en följetong. Jag läste nu att nu, nästa år, 2015, då ska man inviga tunneln genom Hallandsåsen. Byggstart 1992. Vad sägs om det? 1992. Och nästa år tror man att det ska vara klart. Och det kostar bara 10,5 miljarder kronor. Ungefär 1 miljard för varje minut man tjänar på att åka genom tunneln. Vad sägs om det? Vi människor vill att vägen ska vara rak. För det är viktigt för oss att snabbt komma fram dit vi ska. Vi har inte tid att vänta. Vi har inte tid med förseningar. Då blir vi upprörda. Och vi känner oss misshandlade och förfördelade. Fadern vill jämna väg för sonen. Vad menas med det egentligen? Han vill förbereda människor på den som ska komma. Och det gör han dels med lagen. När Johannes träder fram och predikar, då stryker han inte människor med hårs, utan hans budskap, det är ganska stor del lag, åtminstone av det som har blivit bevarat åt oss i Bibeln. Han talar om vikten om omvändelse. Han talar om hur viktigt det är att förändra sitt liv. Han talar om att Gud kräver helhet och felfrihet. Han gör det för att människor ska bli förberedda. Han vill jämna väg. Johannes, han pekar på att alla är i behov av omvändelse. Han säger inte, de av er här som ännu inte tror på Gud, omvänd er. Utan han säger till alla de som möter honom, vi får utgå ifrån att så gott som alla de trodde på Gud. Han säger till alla dem, ni måste omvända er. Ni måste omvända er från era synder. Ni måste be Gud om förlåtelse. Ni får inte hänvisa till att ni är Abrahams barn. Ni får inte säga, men vi är ju israeliter. Gud kan skapa Abrahams barn av dessa stenar, säger han. Lite provokativt. Ni är i behov av omvändelse. Och det är en sanning som gäller även oss som tror på Jesus. Även vi är i behov av omvändelse. Så när fadern vill jämna vägen och förbereda för sonen, då gör han det bland annat genom lagen. Men han gör det också med evangelium, med det glada budskapet om varför sonen är på väg. Varför han kommer. Johannes döparen talar om att den som kommer är någon mycket större än han. Och han gör det bland annat därför att folk börjar undra när han drar såna stora skaror till sig. Är du Messias? Undrar de. Är du den som skulle komma? Och då sa han, det kommer någon större, bättre än jag. Det kommer någon som inte bara predikar omvändelse, utan som har makt att förlåta synder. Det kommer någon som har förmågan att ta alla världens alla synder på sig och dö. En oskyldig offerdöd. Den som kommer, säger Johannes, är Gud själv. Guds son. Vi som behöver lagen, vi är också i behov av evangelium. För om man varje dag ska granska sig själv, ska granska sitt liv och inse att man är en syndare, då behöver man få höra att man är förlåten. Ska vi kunna ägna oss åt daglig omvändelse, ja då krävs det att vi också dagligen blir upprättade. Annars kommer vi, som så många i historien, att börja försöka förändra lagen så att vi kan hålla den, förminska den, förenkla den och göra så att den handlar mer om det yttre än om hjärtats kärlek och tillgivenhet till Gud. Den kristna kyrkan har en liknande uppgift som den Johannes hade. Den kristna kyrkan har fått i uppgift att jämna vägen för Jesus. Vi river ner tankebyggnader, skriver Paulus. Alltså, kyrkan har till uppgift att välta undan stenbubblingar som ligger i vägen för att människor ska kunna tro på Jesus. Kyrkan har till uppgift att motarbeta och strida mot uppfattningar som försöker förklara vår tillvaro utan att behöva tänka sig en Gud. De som tänker sig en stor smäll. De som tänker sig att människan kommer från mikroorganismer i havet. De tänker sig det. Därför att de vill bygga ett luftslott som kan utesluta Guds existens. Den kristna kyrkans uppgift är att jämna vägen för Jesus genom att sticka hål på självrättfärdigheten som säger: om Gud finns, då skulle han vara nöjd med mig. Skulle han kunna undgå att gilla mig? Det gör ju alla vettiga människor. Eller den som säger: jag vet att Gud finns, och det är klart att han har nåd med mig, för jag ber ju så ofta, och jag går ju så ofta till kyrkan, och jag ger ju så mycket till de fattiga. Visst är väl Gud nöjd med mig? Kyrkan har till uppgift att sticka hål på den uppblåsta bubbla som ibland den kristnes liv kan bli. Där vi tänker oss att våra gärningar nog ska göra att Gud blir nöjd med oss. Den kristna kyrkan så här inför julen har till uppgift att jämna vägen genom att avslöja den tomhet som finns i konsumismens tanke om att bara jag har de rätta prylarna, de nyaste, de bästa, då blir jag lycklig. Bara jag får tillräckligt fint hemma, då blir jag nog lycklig. Den kristna kyrkan har till uppgift att leda människor fram till evangelien. Led människor fram till vattenkällan. Låt budskapet, det budskap som döparen och Jesus predikade, låt det höras. Låt det höras i en församling där människor samlas för att predika och lyssna till Guds ord. Låt det höras i familjen där hemma. Låt inte kristendomen vara någonting man utövar på söndagar, utan låt det vara en daglig omvändelse, en daglig upprättelse, en daglig vandring med Jesus. Låt budskapet höras i mötet med dem som inte tror. Var inte förskräckta, säger Jesus. Jag är med dig. Den kristna kyrkans uppgift, den är inte att omvända människor. Den kristna kyrkans uppgift är inte att göra så att människor kommer till tro. Den makten har vi inte. Men vi kan låta budskapet höras. Och så lovar Gud att han ansvarar för resultatet. Döparen fick många fiender, mäktiga fiender, när han predikade Guds ord. Och till slut så sätts han också i fängelse när han förklarar att lagen gäller även kungar och härskare. Det är inte alltid att folk vill höra budskapet. I en av våra texter idag så möter vi döparen i fängelset, och han verkar nedslagen. Han hade haft sån stor framgång. Såna stora folkmassor som hade samlats för att lyssna till hans ord. De hade respekterat honom, högaktat honom. Och nu sitter han där i fängelsehålan och väntar på sin dödsdom. Och livet känns ganska tufft. Vi har en uppgift, men vi vet inte helt säkert vad resultatet av vårt arbete kommer att bli. Det enda vi vet är att om vi tjänar troget så är det Gud som tar ansvar för resultatet. I våran text idag så står det också till sist: alla människor ska se Guds frälsning. Apropå resultat, när vi inte ser de resultat vi vill här på jorden, så får vi komma ihåg att en dag så ska det bli uppenbart för alla. En dag ska alla människor se Guds frälsning, Jesus Kristus, när han kommer tillbaka. Till dess så får vi arbeta en dag i taget, ett samtal i taget, en bön i taget. Och när vi tycker det känns svårt, när vi känner oss lite övergivna och ensamma som döparen i våran text idag, ta gärna del av att budskapet fortsätter att spridas. Vi nås idag av nyheter om att våran kyrkogemenskap nu har börjat sprida sig i Nepal och Pakistan, där man får träffas i löndom, i hemlighet. Vi får inte ens reda på vad missionärerna heter, för det är så pass farligt, framförallt i Pakistan. Han får verka utan att vi vet hans namn. Men han verkar på uppdrag av Gud. Vi läser att det nu finns över 50 församlingar i Pakistan som samlas i hemmen och studerar Bibeln och Luthers katekes. Visst är det märkligt? Vi kan tänka oss att de samlas mellan bönutroparnas rop, så att de får samlas i tystnad. Eller passar de kanske på när den lagstadgade bönen ändå ska hållas? Jesu andra ankomst som vi väntar på, den innebär att alla ska inse sanningen. Men till dess så får vi tjäna troget, liksom Johannes döparen. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, tack för att du jämnade vägen in i våra hjärtan med ditt ord och omvände oss och skänkte oss tron på dig. Vi ber att du ska använda oss som dina vägröjare. Hjälp oss att hjälpa andra. Hjälp oss att ta det medmänskliga ansvar som den barmhärtige samariten tog på sig. Men också att våga vittna om vad vi tror och hoppas och väntar på. Amen. Kom, Herre Jesus.